I slutet på 1950-talet, jag kan tänka mig att det var 58 eller så där, så sjöng jag i två kyrkokörer, och den ena av dessa körer skulle biträda vid en konfirmation. Och på den tiden var det ju allvar, djupt allvar. Alla skulle kunna Luthers förklaringar utan till. Och det var stort förhör. Och så kom man till andra budet. Och så fick prästen ett infall. Så när en yngling hade återgett andra budet korrekt, så frågade prästen: varför finns det ett straff fogat till detta bud? Herren Gud skall ju icke låta den bliva ostraffad som missbrukar hans namn. En generad tystnad utbröt. Till sist svarar ynglingen lite tveksamt: det är väl för att det är så svårt att hålla det. Jag tror att han, liksom många, tänkte på svordomar. Och det tror jag inte alls att budet handlar om. Utan jag tänkte ikväll att vi skulle ta upp frågan: vad innebär det att missbruka Guds namn? Vi ställer då först frågan: vad betyder det att bruka Guds namn? Ja, det är ju i första hand så att i Guds namn, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, så finns ju en auktoritet. Gud kan låta oss dödliga människor få del av den auktoriteten. Vi gör bruk av den varje gång vi ber till Fadern i Jesu namn. Men det finns också andra situationer där Herren kan låta oss bruka hans namn. Och när det inträffar, så ställs alltså vi människor inför ett val. Nämligen valet att bruka Guds namn på rätt sätt, respektive att missbruka Herrens, sin Guds namn. Vi ska se ett exempel på detta, det vill säga på missbruk av Guds namn. Och det är ingen mindre än Mose som vi ska läsa om, så vi befinner oss i fint sällskap. Fjärde Moseboks 20 kapitel. Israels folk befinner sig under sin ökenvandring, och så kommer man till Kades. Platsen kallas också för Refidim, och man har varit där en gång tidigare. Och det fanns inget vatten första gången man kom dit, och det fanns inget vatten andra gången man kom dit. Första gången sa Gud till Mose: ta staven och slå på klippan. Nu är man där andra gången, och det finns inget vatten då heller, och folket klagar precis som första gången. Det står så här, 7 versen. Och Herren talade till Mose och sa: ta staven och församla menigheten, du med din broder Aaron, och tala till klippan inför deras ögon, så ska den ge ifrån sig vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka. Då tog Moses staven från dess plats inför Herrens ansikte som han hade befallt honom. Och Mose och Aaron sammankallade församlingen framför klippan. Där sa han till dem: hör nu, ni motsträviga, kan vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Och Mose lyfte upp sin hand och slog på klippan med sin stav 2 gånger. Då Då kom mycket vatten ut så att menigheten och dess boskap fick dricka. Men Herren sa till Mose och Aaron: eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Detta var Meribas vatten, där Israels barn tvistade med Herren och där han bevisade sig helig på dem. Gud hade sagt: ta staven och tala till klippan. Men Mose hade fått en viss rutin på hur man gör kraftgärningar, så han skötte det där lite efter eget huvud. Förra gången vi var här så slog jag på klippan, och det gör jag den här gången med. Gud säger efteråt: ni har inte hållit mig helig. Därför kan ni inte få föra mitt folk in i löfteslandet. Betyder det att Mose blev förkastad av Gud? Nej, det gör det inte. Långt senare får vi följa med Jesus, Petrus, Jakob och Johannes upp på förklaringsberget. Och där får de häpna lärjungarna se hur Jesus står och talar med Mose och Elia. Det finns nåd. Det finns nåd. Men om Herren behagar ge dig en nådegåva, så har du fått delaktighet av någon sorts auktoritet i namnet Jesus. Auktoriteten att fungera som förebedjare kanske. Auktoriteten att verka profetiskt, vilket inte alltid betyder att du säger så, säger Herren. Du kanske har fått auktoriteten att förmedla läkedom till sjuka eller tröst till bedrövade. Men när du har fått en nådegåva, så kan den brukas och den kan missbrukas. Vi har en dyster erfarenhet så här 2000 år efter Kristus av att karismatiska väckelser ofta blir ganska kortlivade. Vart tar nådegåvorna vägen? Är det bara stundens hänförelse, någonting som snabbt blommar ut som snitttulpaner i en vas? Varför försvinner väckelser så fort? Jag tror att en av de viktigaste anledningarna är att Guds folk så ofta börjar missbruka gåvorna istället för att bruka dem. Och det ser Gud allvarligt på. Du ska icke missbruka Herrens, din Guds namn. Ty Herren ska icke låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Ingen ska bli orolig för detta. Mose fick nåd, och det kan du och jag också få. Men vi måste studera vad skriften har att säga i detta ärende. Det är viktigt att vi drar den lärdom som finns att dra. Vi ska gå till Matteus 4:e kapitel. Jesus har just blivit döpt av Johannes döparen i Jordan. Den heliga ande har sänkt sig över honom som en duva. Och fylld av ande och kraft blir han nu förd ut i öknen. Jag läser från början av kapitlet. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar och de ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet: du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Nu utsätts Jesus för 3 frestelser. Och det är inte vilka 3 frestelser som helst. De är inte godtyckligt valda. Utan Jesus frestas 3 gånger att missbruka den gåva som han har fått när han döptes i Jordan. Att missbruka faderns namn. Det första ser så oskyldigt ut. Jesus befinner sig i öknen. Och det är väl kanske Judaöken eller möjligen i Negev. Var och en som har varit där vet att det finns gott om sten. Det är sten överallt. Det kunde ju inte vara hela världen om han tog ett par av de där stenarna och gjorde sig en smörgås. Det skulle inte bli någon brist på sten i öknen, menar jag. Men detta visar oss att när Jesus så att säga avstår från att göra så här, så visar han att detta är en frestelse. Och han visar oss också vad det vill säga att missbruka Guds namn. Och det handlar djupast sett om att använda Guds gåvor för sina egna syften istället för att använda dem för andras räkning. De gåvorna är någonting som du och jag kan få ifrån Gud för att ha något att i kärlek ge till våra medmänniskor, så att vi ska kunna betjäna varandra. Det är inte en händelse att när Jesus lite senare står i Nasarets synagoga, så säger han: nu fattas inte mycket att ni snart ska säga: läkare, bota dig själv. Och när Jesus hänger på korset, så står människorna nedanför och hånar honom och säger: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Jo, kunde han nog. Men hade han gjort det, så hade han missbrukat den auktoritet som han utövade för andra människors räkning. Vi ska gå till 1 Korintierbrevets 13 kapitel och läsa där lite om bruk och missbruk av nådegåvor. Jag läser de 3 första verserna där. Paulus skriver så här: om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Här talar nu Paulus om nådegåvor. Och sådana kan vara både övernaturliga och naturliga på ett sätt. Att dela ut det man äger och har till dem som lider nöd. Ja, det är ju inget övernaturligt i det, annat än just önskan och viljan att göra det. Paulus säger nu något märkligt. Nådegåvorna kan användas både i kärlekens tjänst och utan kärlek. Och det här, det har vi svårt att förstå. Vi kan förstå det korta ögonblick i taget, men vi har så lätt att glömma det här. Vi tycker så här, att om en människa börjar använda, låt oss säga, en kraftgärningarnas nådegåva för egna syften, då skulle väl Gud stänga av kraften. Det vore väl det första han skulle göra. För det skulle antagligen du göra om du skötte det hela. Och det skulle antagligen jag göra med. Men så gör inte Gud. Utan i Guds ögon är vi förvaltare. Och det betyder att Gud har gett oss förtroendet att förvalta någonting som tillhör hans rik. Och du vet, om du själv är chef i något statligt verk eller någon kommunal administration, och så delegerar du en uppgift till en underlydande. Sen kan inte du springa där och lägga näsan i blöt ständigt och jämt om hur din underlydande sköter det hela. Det kommer en dag då han får redovisa för dig hur han har skött sitt uppdrag. Men in till dess har han förtroendet att sköta uppdraget utan din inblandning. Så är det med nådegåvorna. Och det här, det kan man se rent praktiskt. Det kan vi se många exempel på i kyrkohistorien. Människor som kanske fått en helandets nådegåva och som efter ett tag upptäcker att den där nådegåvan kan ju användas så det går med vinst. Man kanske till och med kan bygga upp ett helt eget samfund eller en helt egen grupp av anhängare. Och det kanske kan löna sig ganska bra även rent ekonomiskt. Man tycker, ja visst, men om han börjar använda gåvorna på det sättet så blir väl inga sjuka friska. Jo, det gör de ändå. Sin kallelse och sina nådegåvor kan Gud inte ångra. Alltså är det så här att när vi får nådegåvor av Gud så är det vi som svarar för att gåvan används i renhet och inte i orenhet. Att gåvan används i kärlekens tjänst och inte för själviska syften. Det är inte Gud som sköter det, utan det är ditt och mitt ansvar. Om vi antar att du har fått en helandets nådegåva, så är det inte ditt ansvar vilka sjuka som ska bli friska. Det har du i praktiken ingen kontroll över. Gåvan består i praktiken av att när du ber för sjuka så blir fler friska än när andra ber för sjuka. Men du kan inte bestämma vilka som blir friska. Du kan inte avgöra, du kan, har inget inflytande på vilket mått av kraft och auktoritet Gud lägger i den tjänst han har gett dig. Det är inte din uppgift. Din uppgift är att svara för renheten i gåvans förvaltande. Vi tänker i regel tvärtom. Vi tänker så här att ja, Gud vakar över renheten och blir det orent så stänger han av. Och vi, vår uppgift är att söka så mycket kraft eller så mycket vishet eller så mycket profetisk uppenbarelse eller vad det kan vara som möjligt. Vår uppgift är att så att säga söka mer kraft i nådegåvan. Guds uppgift är att se till att det blir rent. Och så är det i själva verket tvärtom. Gud svarar för kraften. Och du svarar för troheten. Och om Guds folk inte förstår det här, så blir alla karismatiska väckelser kortlivade fenomen. Ty det är inte allom givet att stå emot de här frestelserna till missbruk av andens gåvor och resurser, så som Jesus gjorde i öknen. 3 gånger avstår han från att använda gåvorna för egen räkning. Men man behöver inte bläddra länge i väckelsehistorien, för man ser exempel efter exempel på människor som inte har kunnat stå emot den frestelsen. Paulus ger lite undervisning i 1 Korinthierbrevet om de andliga gåvorna. Vi ska börja läsa i början av 12:e kapitlet. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den helige ande. Jag vill att ni ska ha kunskap, säger Paulus. Ja, vad är det då för kunskap han vill att vi ska ha? Vi bläddrar och letar efter den kunskap som ska, så att säga, tala om för oss hur man förvärvar nådegåvor. Men den hittar vi ingenstans. Anden ger gåvor åt alla, men han ger den gåva han vill till dig och den gåva han vill till mig. Det bestämmer han. Det är inte den kunskapen som är avsedd för oss, utan det är en helt annan kunskap. Och det är återigen, jag betonar det, kunskapen om vad som är rent och vad som är orent. Paulus säger, nu måste ni lära er att pröva vad som är från Gud och vad som är i samklang med Guds vilja. Förut drogs ni med till alla avgudatempel. Det spelade inte så stor roll, bara det hände något. Det var ingen som frågade efter vad det var för gudar som botade de sjuka eller som fick oraklerna att tala spådomar. Bara det hände något, så var det bra. Så kan ni inte göra nu, säger Paulus. Nu måste allting prövas. Profetiska budskap måste prövas, kraftgärningar måste prövas, uppenbarelse måste prövas, vishet måste prövas. Kommer detta från Gud, eller har det inte med Guds rike att göra? Är detta brukade nådegåvor eller är det missbrukade nådegåvor? Och om vi hoppar ett litet stycke längre fram, så ger då Paulus den kunskap med vars hjälp vi ska kunna urskilja vad som är rent och vad som är orent. Vi hoppar till den 12:e versen i 12:e kapitlet. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger, jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, Också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att delarna skulle visa varandra samma omsorg. Vi har lätt för att tycka att när Paulus nu mitt i sin undervisning om nådegåvorna börjar tala om församlingen som Kristi kropp, så har han bytt ämne. Han är omöjlig, Paulus, säger vi. Han börjar på en sak och plötsligt blir det något helt annat. Nej, han byter inte ämne. Det är en rak, spikrak, röd tråd genom det här. Ty det han vill lära oss där, att när vi brukar nådegåvorna på rätt sätt, så byggs församlingen upp till en Kristuskropp. Då förenas lemmarna med varandra. Då växer den inbördes kärleken. Då växer det inbördes beroendet. Då blir livet i församlingen sunt. Det är därför Gud ger olika gåvor till oss när han ger gåvor. Ingen får alla gåvor. Främst av den anledningen att Gud vill att vi ska bli beroende av varandra och av varandras gåvor. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Men om vi faller för frestelsen att börja bruka gåvorna för egna själviska syften och inte i kärlekens tjänst, så kommer gåvorna att fungera. Mose gjorde inte som Gud sa, men vatten blev det. Vi kan inte säga så här att jaha, så och så många blev helade, alltså är allting okej. Det går inte. Testet ligger inte på hur många som blir friska eller hur många som inte blir helade. Testet ligger inte heller på hur många profetiska budskap per timme som församlingen producerar. Utan det ligger på om yttringarna av andens gåvor skapar enhet i Kristi kropp eller splittring. Det är det viktigaste testet. Och när vi ser det, då måste vi också med sorg och klagan säga att detta är ett drama som har utspelats många gånger i väckelsehistorien och har också utspelats mitt inför våra egna ögon på nytt igen. Du, när ögat börjar säga till handen, du är inget öga, jag behöver inte dig. Då är det ett tecken på att något allvarligt har inträffat. Nådegåvorna fungerar, ja. Men kärleken var borta. Och då är detta ingenting. Ingenting. 14 kapitlet, 26 versen, första Korinthierbrevet. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Vi använder ofta uttrycket uppbyggelse på ett väldigt privat sätt. Åh, jag blev så uppbyggd. Det betyder att jag kände mig ganska väl till mods efter gudstjänsten. Men det är inte Bibelns sätt att använda begreppet uppbyggelse. Utan uppbyggelse är det som förenar lemmarna så att kroppen, det levande templet av levande stenar, att det templet byggs upp, att den kroppen fogas samman. Det är uppbyggelse. Och när nu Paulus skisserar så att säga en gudstjänstordning för ett karismatiskt möte, så säger han så här: vad innebär detta? Jo, när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal och så vidare. Men ni måste se till att allt detta används och utövas på ett sådant sätt att det bygger upp. Det är vårt ansvar. Vi fortsätter att läsa. Vid tungotal får två eller högst tre tala. En i sänder och någon ska tolka. Finns det ingen uttolkare ska tungotalaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud. Som profeter får två eller tre tala och de övriga ska pröva vad som sägs. Om någon annan av de närvarande får en uppenbarelse ska den som då talar sluta. Alla har ni möjlighet att profetera, en i sänder, så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran. Profeternas ande behärskas av profeterna. Gud är inte oordningens Gud, utan fridens. Ja, profeternas, att det är profeterna som behärskar profeternas ande. Vad betyder det? Jo, den heliga ande ger det profetiska budskapet. Det svarar Gud för. Du kan inte producera profetior. Det är ingen idé att försöka. Men du avgör när det profetiska budskapet ska ges. Och det är du som avgör hur det ska göras. Ibland när man hör människor profetera så är det ju ganska vanligt att det inleds med ett så säger Herren. Ibland har jag tänkt det skulle vara riktigare om vederbörande sa så skriker Herren. För som regel är det människan som väljer så att säga hur det profetiska budskapet ska föras vidare. Och det är lite grann därför som man känner igen Hesekiel till exempel. Och hans profetior, de skiljer sig till språket ifrån Jeremia och Jesaja. Ja visst. En profet är inte någon sorts högtalaranläggning, utan han är en människa som talar inspirerade och inspirerande ord från Gud. Men profeten är delaktig i det här. Varför är det så här? Jo, det tror jag är ganska enkelt att förstå. Det du gör i kärlek måste du alltid göra av fri vilja. Om utövandet, låt oss säga, av profetians gåva var någonting där liksom ditt förstånd kopplades ur. Och du började säga saker utan att ha en aning om vad du sa. Utan att du var delaktig. Då kunde ju inte detta bli ett uttryck för din kärlek. Utan då blir du ju så att säga bara en högtalaranläggning just. Men om gåvorna är till för att vi ska kunna ge kärlek till varann. Att detta är en unik utrustning i kärlekens tjänst. Och allt vi gör i kärlek måste vara någonting som sker av fri vilja. Då kan vi förstå att Gud låter oss få förtroendet att förvalta den här sortens gåvor och uppdrag. Och då är det vår uppgift och måste vara vår uppgift att vaka över renheten. Gud hjälper gärna till, förstå mig rätt. Men Inte om inte vi önskar det. Och det kanske vi inte är så angelägna om ifall vi börjar falla för frestelsen att missbruka gåvor av olika slag för att så att säga bygga upp något eget. Hur gick det i Korint? Paulus skriver ju naturligtvis det här därför att han ser att gåvorna har börjat missbrukas. Folk profeterar i munnen på varandra. Det är ett väldigt tjohej. Det är ingen ordning. Och Paulus förmanar dem. Ni måste profetera med ordning. Jo, det gick som man kunde vänta. När Paulus skriver det andra brevet till församlingen i Korint så har församlingen fått ett ledarskap som inte betjänar fåren utan som istället slaktar och äter. Och Paulus skriver egentligen hela det andra brevet till församlingen i Korint för att lära församlingen att känna skillnad på en äkta apostel och på falska apostlar. Vi ska läsa lite ur 11 kapitlet i andra Korintierbrevet. För där liksom kulminerar Paulus jämförelse mellan falska och äkta apostlar. Och han tycker att det är lite pinsamt att skriva det här. För det är ju som om han talade i egen sak. Och så gör ju egentligen bara dårar. Men han skriver så här, 16 versen, 11 kapitel. Jag upprepar, ta mig inte för en dåre. Men om ni ändå gör det, så lyssna på denne dåre så att jag kan få skryta lite jag också. Vad jag här säger, det säger jag inte i Herrens anda, utan som i dårskap när det nu är fråga om skryt. När så många skryter på människors vis kan också jag göra det. Ni står ju villigt ut med dåraktiga människor, ni som är så kloka. Ni finner er i att man förslavar er, äter er ur huset, kuvar er, hunsar er, slår er i ansiktet. Till min skam måste jag medge att jag tydligen har varit svag. Men vad andra vågar komma med, nu talar jag i dårskap, det vågar också jag. Ja, man hade fått ett auktoritärt ledarskap. Ett ledarskap som nu använder gåvorna för egna syften och därmed också förslavar församlingen. De förslavar er, hunsar er, står er i ansiktet, äter er ur huset. Så här uppstår falska profeter och så här uppstår det vi kallar sekter. Så här börjar en Jim Jones sin karriär. Eller en David Koresh. Om du hellre vill det. Paulus fortsätter. Det är hebreer, jag med. Israeliter, jag med. Abrahams ättlingar, jag med. De känner Kristus, det gör jag ännu mer. För att nu tala som en dåre. Jag har arbetat mer än de flesta. Suttit i fängelse mer än de flesta. Fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 minus 1 slag. 3 gånger har jag slitit spö. 1 gång har jag stenats. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. 1 helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor. Utsatt för faror på floder. Faror från rövare. Faror bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer, i öknar och på havet. Faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag. Mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Om det ändå ska skrytas vill jag skryta med min svaghet. Har vi förstått vad Paulus menar här? Att han skryter med sin svaghet. Varför gör han det? Är det något att skryta med? Ja, den visar att han inte använder de gåvor han fått att förvalta för sin egen räkning, för sin egen vinning eller för sin egen bekvämlighet. Han är den äkta aposteln. Jag blir lite oroad ibland när man hör karismatiska förkunnare ställa sig upp och liksom för att bevisa att han eller hon har fått en gåva från Gud, så talar han om hur bra den gåvan fungerar för hans egen räkning. Sen jag fick den här nådegåvan har jag aldrig haft några ekonomiska bekymmer. Sen jag fick den här gåvan har jag alltid varit frisk. Det är inget tecken på en äkta apostel. Vill jag skryta med något, säger Paulus, så vill jag skryta med min svaghet. Vi ska sluta genom att läsa i Matteus 7 kapitel. Matteus kapitel 7. 15 versen till 23. Jesus säger så här: akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är: jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangar. Utvärtes är det som får, men invärtes är det som rovlystna vargar. Det är alltså profeter som missbrukar sina nådegåvor. Betyder det att det inte stämmer det de säger? Jo, det kan det mycket väl göra. Betyder det att de som blev helade inte blev helade? Jo, det blev de. Var det djävulen som helade dem? Nej, det var det inte. Därför Gud kan visa sin godhet emot en sjuk människa också genom en falsk apostel. Men man kan börja i anden och sluta i köttet. Det är lättare gjort än man tror. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, och inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. När Guds församling slits i stycken för nådegåvornas skull, då är det någonting som är fel. Och ofta i bakvattnet efter karismatiska väckelser möter man många människor med det jag brukar kalla för karismatiska brännskador. Människor som tog skada av nådegåvornas utövande istället för att få välsignelse från Gud. Låt oss be tillsammans. Herre, vi vill ikväll be dig att du utgjuter din heliga ande över oss. Vi ber att du på nytt värmer våra hjärtan och gör oss brinnande, Herre. Vi vill be för dem som har upptäckt och förvaltat nådegåvor i sitt liv, men också blivit skrämda av att se missbruk av nådegåvor, profetröster som tystnat, människor som slutat att be, människor som slutat att ge vishet åt sin nästa ifrån Gud. Herre, ge oss på nytt en frimodig ande. Uppehåll oss med villighetens ande. Ge läkedom, Herre, till den som behöver tröst och uppmuntran. Hjälp oss att inte ta sådan anstöt av missbruket att vi värjer oss för bruket av dina gåvor. Herre, vi längtar ju så desperat efter att din kärlek ska börja värma våra gemenskaper. Inte har vi råd att undvara dina gåvor när vi längtar efter din kärlek. Det var ju dem vi skulle ha att ge till varandra, så att tacksamheten kunde flöda och glädjen på nytt spira. Herre, låt din vilja ske med oss ikväll och framgent. Amen.